Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen ska du vara till den här podcasten som handlar om det amerikanska valet 2024. Det är ett val som inte är så spännande på det viset att det är redan givet vilka som ska vara med i slutstriden någorlunda så. Men det är mycket annat som är spännande och historiskt. Bland annat är en av kandidaterna nu en brottsling, Fällen. Och vi ska prata om det idag och vi ska prata om det som vi talade om förra veckan. Gallup var kanske också i relation till detta att Donald Trump alltså blev dömd på alla punkter av juryn för det här Stormy Daniels pengamålet. Välkommen med Klaus Stolpe, vår ciceron.
Ja, tack ska du ha.
Nu har vi en möjlig president som är en brottsling och det är första liksom gången en president någonsin är dömd efter eller för eller vad som helst. Vad säger du om det? Är förvånad eller inte förvånad? No big deal, vad tänker du?
Ja, alltså det är ju, no, det är ju unikt för att det är ju inte hänt förr att en ex-president har blivit fälld för någonting. Mm. Sen är det en annan sak att det tycks ju inte vara så många som bryr sig i det i USA, för att de flesta har väl redan haft sin uppfattning klar om både Trump och Biden, om man tar parti för den ena eller den andra, eller så bryr man inte sig alls.
När man då har en sån här händelse som du säger då, det har aldrig hänt förut och det blir ju en väldigt stor grej. Och Trump, jag menar, ingen är förvånad på ett vis. Trump gör ju alltid konstiga saker, men han har ju undkommit rättvisa. Det är första gången också som han faktiskt åker dit på riktigt i ett brott. Ja. Alltså han har ju fått skadestånd redan i det här målet och tidigare också i ett annat, i fastighetsmål. Men alltså det man undrar, det är ju hur politiskt är det här att till exempel åklagaren är vald demokrat, alltså han är en partitillhörig och det finns sådana, juryn är demokrater, alltså så det finns en politisk färg i det här som inte vi är vana med, eller vad säger du om den saken?
Ja, och klart att där tillsätter de ju alla möjliga ämbeten politiskt, det är liksom hundfångare och sheriffar och allt sånt. Och beträffande juryn, så den är ju inte politiskt tillsatt i sig, men då, det består ju då av 12 medborgare från det område där rättegången äger rum, och det är ett område där demokraterna dominerar, så att det är liksom det är svårt att börja kvotera där någonting, att vi ska ta 4 demokrater och 4 republikaner och 4 obundna eller något sånt, utan man plockar ut den på helt annan basis helt enkelt.
Finns det en risk att det här faktiskt är mer en politisk fråga än en juridisk fråga, att det finns någonting i bakgrunden som gör att det är faktiskt, ja, att de som kritiserar det för det kan ha rätt, alltså rättssystemet är korrupt nu och det politiken har kommit in här och bestämt, och hur ser du på den här balansen, för det är ju något vi är ovana med i vårt.
Frågan är jätterelevant och frågan är svår, men alltså grejen är ju det att är du misstänkt för någonting och ännu till skyldig, så då måste du vara beredd på att det leder till en rättegång och kanske till en fällande dom. Alltså, så att det är ju inte så där att jag visserligen han är ju uppenbart skyldig, men att det är ju presidentval, så vi kan ju inte ställa honom inför rätta. Det är liksom så att det blir ju väldigt bakvänt om vi plötsligt tillämpar amnesti för personer som är nominerade till presidentposten av ett stort parti. Det är ju det skulle te sig då är vi ganska långt från det här med likhet inför lagen och sånt. Men det är ju klart att de som tycker om Trump så pekar ju på det där, och det gör han ju själv också. Det är politisk häxjakt och det är det här en skammens dag för USA. Sedan då han skulle kommentera den här rättens utslag så alltså han höll ju ett ganska långt anförande, det är väl inte så konstigt, men alltså han ska kommentera utslaget i en rättegång. Och liksom, han lyckades ju få med att man i Kongo, alltså borta i Afrika, nordkaste Afrika, släpper ut folk ur fängelse för att skicka över dem till USA och ställa till oreda. Och det är så, och liksom samma veva så förklarar han att demokraterna kommer att förbjuda bilar i USA. Och jag menar, då liksom kan vi ju väga in här att det är liksom Joe Biden som framstår och framställs som den senila av de där båda kandidaterna. Man har tänkt på det med Kongo och förbud mot biltrafik nästa gång ni hör det. Och nu vill jag alltså understryka att jag försöker faktiskt hålla mig objektiv här, för att jag menar det där med mitt jobb, så jag skulle göra bort mig om jag skulle sitta och fnissa förtjust och bara försöka få med billiga poäng genom att göra narr av Donald Trump. Men jag menar det, jag kan säga att jag fascineras över att man kan hålla på så där och snacka om Kongo och förbud mot biltrafik och gud vet allt, om man fortsättningsvis toppa opinionsmätningarna. Vi säger att det ska vara valår i Sverige, eller det är det ju eftersom det är ju parlamentsval. Vi säger att det ska vara riksdagsval i Sverige och Magdalena som skulle vara åtalad för både det ena och det andra. Att nu ska jag ju ha svårt att tro att de svenska sossarnas understöd skulle naggas i kanten ganska ordentligt, men att där det här alltså, så liksom att ja, men det är ju på det där viset ungefär. Och sen men just det här med att hur mycket påverkas valet av det här. Det finns ju en podd som heter Kongressen med underrubriken amerikansk politik på svenska.
Jo, vi har ju talat om den tidigare.
Ja, precis. Jag rekommenderar den där podden, speciellt i avsnitt där inte jag är med naturligtvis. Men alltså, det var förra veckan, var det väl, så hade han med sig en ung kille som hette Gustav Reinfeldt, och ja, det är tydligen Fredriksson ifall någon undrar. Men mer relevant då att den där kan så, att han är lite över 30. Han hade varit över till New York, för han har studerat där i det där Columbia universitetet. Och han for dit för att det var någon sån här examensfest, och det var ju bland annat där då som det hade varit demonstrationer kring det här med Israel och Palestina. Men då han berättade om det där, det var bland annat då om det där, ja, vissa sådana antisemitiska stämningar och så vidare. Men det som jag tyckte var mest intressant av sådana personligen av det som han berättade var att inte verkar folk vara speciellt intresserade av att diskutera den här Stormy Daniels rättegången, som ju dels var inne på slutrakan och dessutom utspelar sig på den ort där den här Gustav Reinfeldt befann sig.
Just det.
Och lägg då till att Trump faktiskt kommer från New York, så att man tycker att om inte det har varit liksom föremål för diskussion där på pubbar och kafeterior och så vidare, så då kan man ju fråga sig att vem bryr sig överhuvudtaget.
Ja, visst.
Så det är ju lite speciellt om folk inte är mer intresserade av det där än vad de är.
Och dessutom är det svårt för oss att förstå att hur allvarligt är ett sånt här typ av, det blev ju ett slags brott att påverka valet som det handlade om. Och jag menar, många amerikaner kanske tänker att brott det är väl när man mördar någon och ska sitta och få dödsstraff ungefär. Så att andra brott är kanske inte så noga med.
Det inte var så farligt helt enkelt. Ja. Just det här med hur Trump beter sig och inte beter sig, och att det kanske inte syns speciellt tydligt eller kanske inte alls i Gallup-undersökningar. Så ett sån här, en väldigt konkret infallsvinkel så hittar jag via det finns en mediepersonlighet, Megyn Kelly. Det är hon har ett förflutet bland annat på Fox News, och hon, jag säger inte att jag håller med henne, men att det spelar ju ingen roll vad jag tycker och tänker, det är inte det som är i fokus här, men att hon konstaterar att hon röstar på Trump, och det är en sak, men att inte handlar ju val om vem hon skulle vilja gifta sig med, utan det här, för henne handlar det om vem som kan få ordning på liksom gränsproblematiken nere där mot Mexiko. Och det här har hon, liksom, det var ju hennes sätt att ta avstånd från hans beteende, men att hon tror ändå att han är bättre som president. Och det är klart att det är ju så där som många tänker. Hon är kanske lite bättre på att uttrycka sig. Men det var ju i ett nötskal vad det handlar om. Att okej, han är som han är. Men att det jag står i valbåsen, så jag kryssar ju inte för hans namn för att det är en fråga som gäller om jag skulle vilja bo med den där karen.
Nej, nej, visst. Nej, men det är ju, man förstår ju lite bättre då om man tänker så. Och jag vet inte, nu var det just när vi gör det här avsnittet så stod det att Biden hade någonting som leder till kanske att asylum seekers som kommer från Mexiko skulle bli stoppade och såna här saker. Men jag menar, hur just den frågan med gräns, det kanske är en jätteviktig fråga att de tycker det väller in människor därifrån gränserna. Men egentligen, han Trump göra något åt det under sin tid ens egentligen?
Jag menar... Nej, det var nog rörigt där också, ja. Men att det har ju kommit mer och mer folk hela tiden, och det beror ju inte på att det skulle vara i första hand för att det skulle vara rörigt i Mexiko, utan de kommer ju längre ifrån, ja. De där människorna, typ Venezuela och sådana där ställen liksom. Och förstås att ju, det här låter ju väldigt cyniskt, men ju fler du släpper in, desto fler är det ju som kommer dit, därför att då sprids det här ryktet att man slipper in där.
Mm, det är som en öppen dörr där. Liksom en...
Ja, precis. Och då, om signalen att när de mejar ner en med maskingivare så då sänder det sina signaler.
Ja, men, ja. Att, men någonting du hade på dina franska streck var väl också om den här, han som är i talman där i representanthuset, Mike Johnson alltså.
Ja, Mike Johnson, precis. Representanthuset talman, för att det fanns ju en grupp inom hans eget parti som ville få bort honom, och de ansåg att han sprang demokraternas ärenden och så vidare, och det var ju någonting som vi då inte riktigt höll med om i vår diskussion. Men att nu såg man ju då att han har ju gått ut med att han tycker att högsta domstolen borde gå in och helt enkelt kullkasta den här rättegången där Trump nu befanns vara skyldig. Och då kan man ju fråga sig att är det som han då faktiskt tycker, eller är det för att markera då att han nog faktiskt är republikan ut i fingerspetsarna, det kan vi inte riktigt veta.
Och det är ju intressant att Trump, och när vi ska typ varannan vecka ska han vara i högsta domstolen med olika, han som prenumererar på olika avgörande därifrån, det är ju jättekonstigt, men det säger ju också någonting om hur extremt det är kring honom då, måste man väl säga, för hela tiden ska det uppfall med honom där och prövas hela tiden.
Det händer alltid någonting, och dessutom så är ju folks politiska minne ganska kort. Så att vi säger att det ska snart vara dags för den första tv-debatten mellan Trump och Biden. Och händer någonting exceptionellt där, så då kanske vi ganska fort glömmer bort hur det gick i den här rättegången, för att det är inte intressant längre. Och som sagt, bevisligen är det många som inte bryr sig ens nu.
Men det blir ju aktuellt när han ska få ett straff också sen, eller hur? Då blir det ju på nytt, så att säga.
Det är sant, för att vi vet ju faktiskt inte vilket straff han kommer att få. För att det som har hänt nu är ju att juryn har slagit fast att han är skyldig. Och nästa steg är ju att den här domaren slår fast just ett straff. Och sedan då så vet vi ju redan att det kommer att överklagas, så att det där drar ut på tiden helt enkelt.
Men då kan det bli aktuellt, men om det inte blir så, om det blir så här, vad ska man säga, ett litet grått straff, då kommer det ju inte att heller synas så mycket, kanske glöms bort ganska direkt. Om han får husarrest i White House till exempel.
Ja, precis. Men
han kanske måste bara sitta i ovala rummet hela tiden.
Men i och för sig, det här med saker och ting som drar ut på tiden, så att det är ju också väsentligt med de här andra rättsfallen, alltså det som berör stormningen av Kapitolium på 13-dagen 2021, och att han hade, och sen det här andra med att han hade tagit med sig hemliga dokument då, dit i Mar-a-Lago då han lämnade Vita huset, så att det där tycks ju nu dra ut på tiden så pass, så att i de fallen så kommer det väl knappast några domslut före det här valet i november, så att det där med de där hemligstämplade dokumenten som han tog till Mar-a-Lago, så det är väl där den där bevisbördan är liksom enklaste sätt att sätta dit honom, för det är så uppenbart att han är skyldig helt enkelt. Men det spelar ju en mindre roll om det där domslutet kommer först efter valet helt enkelt.
Ja, just det.
Så att de här spekulationerna kring att han skulle hamna in, så att det kommer han
i fängelse.
Inte på. Ja, i fängelse alltså, för han är nästan 78 år och han har aldrig suttit inne för, så att sånt påverkar ju oberoende, oavsett vem det handlar om helt enkelt. Så att det är ju en sak om man ska suttit inne flera gånger förr, då är tröskeln lägre att man hamnar in igen. Och om han skulle vara, säg nu 20 eller 30 år yngre än vad han är, så då skulle också risken vara större. Vi behöver inte tänka på Trump, men att vilken 78-åring som helst som inte har suttit inne för, så det är ganska mycket, det ska ganska mycket till om någon ska bura in en.
Oavsett så blir det inte en cell med toalett i cellen och en hård bänk, utan det blir nog med lite mer hotell. Han har ju själv hotell, så att han kommer nog hamna i ett bekvämare läge än många av dem vi ser på film och tv från Amerika.
Men som sagt, att inte åker han in, utan det är ju nog dryga böter det handlar om i sådana fall.
Det som du var inne på lite grann, det är ju det här med galliparna som vi pratade om förra veckan, skulle fortsätta med den här veckan också. Och då kan man, den första frågan är ju, kan man ens se någon effekt av det här, eller hur fungerar det liksom?
De görs ju hela tiden, så att om vi får en gallup idag eller dagen efter som det där domslutet kom, så då är det ju, de har ju gjorts före utslaget kom helt enkelt, så att vi får ge oss till tåls med det där helt enkelt. Men att vi nu tog den här Fox News senast, så det berodde på att den är så himla användarvänlig, så jag tänkte att det kunde vara en sån där teaser och någon går in och följer den och blir alldeles begeistrad. Vi har ju varit inne på, du nämnde Mike Johnson som vi har varit inne på tidigare. Vi har ju också varit inne på det här med Trumps vicepresidentkandidat, och där så har jag lite tänkt att det kanske skulle vara läge för honom att utse en sån nu. Helt enkelt för att lägga fokus på någonting annat än de här rättsfallerna. Det är ju visserligen en månad tills republikanerna har det partikonventet. Men att jag tänker ju att han ändå kommer att leverera ett namn i god tid före det. Och jag tycker ju att man, jag tror inte han väntar till konventet nämligen. Men jag skulle kunna tycka sådär från min horisont att nu skulle det ju vara ett läge att berätta vem man ska ha, för att då flyttas intresse från rättegången till vem som ska bli vicepresidentkandidat åt honom. Så att jag tror det skulle vara ganska fiffigt, men det är ju klart, det där har han experter till förfogande på, och de resonerar kanske annorlunda än vad jag gör och vet liksom vad det är löns att satsa på och när. Som jag har sagt flera gånger, att sådana enskilda mätningar så behöver man inte bry sig i, för att det är bättre att en mätning kan visa lite hur som helst. Men när man plockar ut 1500 människor från ett så enormt land som USA, så att det kan ju visa lite vad som helst. Så därför är det bättre att ta de här sammanvägningarna, och då var vi ju inne på det där 272 win som man hittar också. Och då kan vi ta deras bittra konkurrent, och Fox News är ju då känt för att vara konservativt, ha en konservativ prägel, och då tycker andra då att CNN är mycket mer liberalt, och de har en snar liksom att road to 270 och 270. Det heter ju,
men det är fortfarande bolag utanför båda de här som gör dem?
Ja, eller? De anlitar, de har några som de anlitar som fixar ihop det där, att det är inte så att killarna och tjejerna på redaktionen sitter och gör det. Och då slår man in det där road to 270, och det syftar ju alltså på att man ska ha 270 elektorsröster för att bli vald. Och då får man en karta, delstaterna är färglagda enligt vem som vinner var, och då finns det ju då vissa delstater var det är så jämnt så att de har en neutral färg, men att av de delstater som är så att säga färglagda i rött eller blått hos CNN, så skulle Trump ha 272 mot 225, det vill säga att även om Biden skulle vinna alla de där så att säga osäkra delstaterna, så skulle Trump ändå ta hem spelet väldigt knappt. Men att de här siffrorna 272 och 225, det blir ju då 497 av totalt 538 återstår 41 elektorsröster, och vad tusan handlar det om? Och det är då alltså, det är alltså tre delstater var det är så jämnt så att CNN vill markera att de vägrar att ta ställning till vem som leder i Pennsylvania, Arizona och Wisconsin. Men vi säger nog att även om det skulle gå på det vis att Biden skulle vinna i alla de där tre, så då skulle Trump ändå segra med de delstater där han leder i för tillfället. Och märkvärd, det är som det ser ut nu, och det är nästan på dagen 5 månader kvar. Vi har partikonvent, vi har tv-debatter. Sen kan det hända vilka märkliga skandaler som helst. Biden står på öronen på något konstigt ställe och gör bort sig, och Trump skämmer ut sig på något sätt så att folk till och med börjar reagera på det hela. Det är ju där det hinner hända så riktigt mycket, men som vi talade om senast, så att det är ju intressant, det är oaktat att följa med de här siffrorna och följa med utvecklingen helt enkelt.
När du tittar tillbaka i historien på valen här, så har du någon uppfattning om vad de här gallupsiffrorna 5 månader eller ett halvår innan valet har haft för liksom genomslag sen när valet? Är det totalt olika, eller pekar det i någon riktning?
Nu kan det ju variera. Om jag bara tar ur plockar i minnesluckorna här, så att den mitt under sommaren, så då Obama blev vald 2008, så John McCain ledde ju på sommaren, men sen började ju bankar gå omkull och allt sånt, och sedan blev huvudkandidaterna tillfrågade att vad ska du göra, att det här då McCain svarar ganska dåligt. Ja, men att inte förstår jag mig på pengar, att vi har väl experter som kan sköta om det där och vad man mera in på sådär konkret vad man ska göra, och jag har förståelse för folk som är oroade över sina besparingar och allt sånt, så att det man kunde se, det blev ett trendskifte där. Mitt bästa exempel är väl egentligen från 1992, som var det första valet som jag följde med liksom väldigt engagerat, därför att jag var i San Diego i Kalifornien då på våren och försommaren, och då var ju Ross Perot med i leken som obunden. Han till och med det var ju jämnt mellan pappa Bush, alltså George Bush den äldre, som då var den sittande presidenten, och Bill Clinton, som hade varit totalt okänd hösten innan. Och sen har vi då en stenrik Texas entreprenör Ross Perot som gav sig in i leken, och det var ju ganska jämnt skägg mellan de där tre, och i något skede så ledde till och med Perot, så att, och sedan på valdagen så var han ju långt efter, så att, och då klart, då är det ju lätt för någon att tycka att jaha, men varför ska vi hålla på och fundera på det här då, om det kan svänga. No, men det är intressant att följa med allsvenskan i fotboll också, även om de bara spelat 12 omgångar och det är 18 kvar helt enkelt.
Men vi ska prata då.
Man får ut mer av allsvenskan ifall man följer med hela säsongen istället för att kolla text-tv då sista matchen ska spelas.
Ja, precis. Ja. Jo, men det är ju nu det kan börja bli spännande alltså, faktiskt.
Det som skiljer årets val från de här valen som jag nämnt här tidigare, 92 och 2008, jag ska kunna ta några andra exempel också. Men i år är det ju så att väljarna vet ju vilka de har att göra med helt enkelt. Jag tror att de här tvära kasterna så blir inte nödvändigtvis så stora den här gången. Om vi ser på Trump, så han verkar ju ha minst 40% bakom sig, oberoende vad som händer. Men de är aldrig över 50%. Då är det ju det där, vi ska säga det där 10%-enheterna däremellan som avgör valet, så att det är ju de man ska hålla ögonen på, inte liksom bara du och jag fladdrar. Vi gör ju vårt bästa för att summera det naturligtvis, men att just de här som inte så där benhårt övertygade om Trump, att hur påverkas de? Säg, det där har ju nämnt x antal gånger för naturligtvis.
Och det är det stora mysteriet, och det är, om de ens går och röstar och så vidare, vi får se längre fram.
Jo, för att där tror jag ju också att det att det är så att många stannar hemma jämfört med förra gången för att de tycker inte att någon där är bra.
Nej, nej, visst är det den risken. Vi ska prata mer om Gallup kanske lite nästa vecka, om den här Real Clear Politics också har olika sådana här sammanställningar, och vi har ju pratat om den webbsidan tidigare också som en väldigt fin källa till hela den här situationen. Men jag ska bara fråga om Real Clear Politics också, för där såg man då efter domen, men det är som sagt, det kanske är sena siffror, men då dyker alltså, inte dyker, men Trump går ner totalt från 0,9 till 0,5, men det är bara det att Biden går också ner i den undersökningen, så där är det ju kanske nog mer att, ja, det vet man inte varför båda plötsligt går ner där.
Men, ja, så det... ja, precis, alltså man det är väl då att någon i sin förtvivlan säger att ja, men jag ska rösta på Robert F. Kennedy då, eller något.
Ja, ja.
Men det som ju ännu kan vara skäl att nämna är ju att det här, om någon funderar att vad är som det här säkraste sättet på utgången i ett presidentval, så att jag sett någon sammanställning någon gång, och då var det någon som pekade ut att till syvende och sist, så att det är hur ekonomin utvecklas under det här tredje kvartalet och det valår, alltså det beror, alltså slutet av sommaren, hur har ekonomin utvecklats juli, augusti, september, går det på ett håll så gynnas den sittande presidentens parti, och går det tvärtom så gynnas motståndarna. Mm. Det där vet vi ju inte någonting om ännu, men att det där kan nog vara skäl att hålla i minne. Så att även om det kan hända tusen andra saker också, jag sa skandaler och Joe Biden står på öronen och flygplanstrappa och så vidare och så vidare. Men att det där brukar vara ett sån här väldigt säkert test på vart det sen utfaller helt enkelt.
Så efter sommaren då blir det riktigt spännande i alla fall. Men vi ska avsluta med att nämna en president från historien. Det är i den serie som Klaus och jag gör som heter Mr. President, där Klaus berättar anekdoter och fakta om presidenterna genom tiderna i USA. Vi är framme vid 23:e presidenten, en liten hamburgerpresident på det viset att Benjamin Harrison är omgiven utav Grover Cleveland, som både är president före honom och efter honom. Något som vi har pratat om och som ju förstås liknar lite situationen som skulle kunna uppstå nu med Trump återkommande här i omvalet. Benjamin Harrison, han föddes 1833 och levde också in på 1900-talet. 1901 dog han, och så var han president då 1889 till 1893. Och förutom att han är den här mellanpresidenten, vad finns det annat att säga? Att han misslyckades med ekonomin kanske, eller?
Ja, det gjorde han, men det, alltså, han är ju helt klart en av de mest bortglömda presidenterna. Och mot den bakgrunden är det lite lustigt att han är den som så att säga har införlivat flest nya delstater i unionen. Och det berodde ju på att det var på den tiden som man tjasade bort den ursprungsbefolkning som vi nämnde tidigare, som då fick rösträtt för 100 år sedan. Men där i slutet av 1880 och början av 1890-talet brydde man sig föga om dem. Så att det var då som alla de här delstaterna på gränsen mot, alltså i vilda västern, gränsen mot Kanada.
Det var den tiden.
Strax söderut, det, vad blir det då? Det är då North Carolina och South Carolina och Montana och Nebraska kanske, och vilka det var. Men de var sex stycken i alla fall. Det är ingen annan president som har helt enkelt varit med om att USA skulle få så många nya delstater. De där områdena så hade man ju från förr, men då var det en så kallad territorier, men att
blev
de då formellt delstater som fick då välja senatorer och vara med och rösta i presidentval och välja folk till representanthuset och hade sin egen guvernör och allt möjligt sådant. Och sedan så var han ju också barnbarn till den här William Henry Harrison, alltså han som blev vald 1840 men som dog efter bara en månad.
Ja, just det, kortvariga president.
Ja, precis. Men att så tillvida är ju då de där båda unika, att det som, alltså vi har ju då John Adams och John Quincy Adams liksom, George Bush den äldre och George Bush den yngre, som är då helt enkelt far och son, men att här har vi farfar och son helt enkelt.
Mm, just det. Och farfar var knappt president alls, ja, egentligen. Nej. Men det är ju, ja, men det,
det här är lite snopet alltså... för den där mellangenerationen att veta att både pappa och sonen blev president, men att han själv inte blev.
Ja, han kanske var gladare. Gladare. Men just det här att tämja vilda västern, den processen är det som pågår nu. Och liksom, det blir ordning och reda där västerut helt enkelt. Det var en händelserik vecka. En president blir brottsling. Och vad kan hända nästa vecka? Vi får se. Vi återkommer igen. Tack för idag, Klaus.
Ja, tusen tack själv. Det var roligt.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.